Ja, välkommen till podden Soul Friend, din vän i eten. Det är jag som är Tindra.
Och det är jag som är Jai.
Hej Jai.
Hej Tindra. Det var det dags att podda lite igen.
Nu var det dags att podda.
Ja, ska jag köra vädret?
Ja, varför inte?
Regn, sol, regn, sol, regn, sol, regn, sol, regn, sol.
Mm. Men ganska varmt ändå fortfarande.
Ja, jag tänkte oktober. Det är lite bra, lite skönt.
Nice, kanske jultomten kommer i såna här simshorts.
Bara om du har varit snäll.
Ja.
Du, vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om hur många människor som tror på en högre kraft i världen.
Ja, okej. Okay. Det var ju lite spännande.
Ja.
Ja, kraft eller makt.
Ja.
Det är också en definition.
Det är också en definition. Det pillar säkert procentstapeln lite hit eller dit.
Ja, när jag kom till Anonyma Alkoholister för många år sedan så pratade de om en högre makt. Jag gillade inte makt. Att det skulle finnas någon makt över mig. Däremot kunde jag acceptera att det fanns en högre kraft.
Mm.
Eller det kunde jag inte heller. Men det funkade bättre efter en tid. Men en högre makt, liksom, det låter lite så. Det är någon som bestämmer över mig.
Ja. Ja. Vaknade revolutionären i dig.
Ja, den gamla KPM-läraren. Alltså vet att jag har en bakgrund därifrån. Alltså inte KPM-lär så. Jo, jag var med KPM-lär i kommunistiska partiet, marxist-leninist, revolutionärerna. De hade sitt säte i Göteborg. Det var 18 stycken plus jag i Trelleborg, tror jag. Eller någon av fler, jag vet inte. I vilket fall som helst, jag var med. Jag engagerade mig politiskt när jag var 14, tror jag. Och då var jag med på högersidan, var jag med i moderatskolungdom. Där skulle alla skulle vara med där, för det var liksom lite party och lite fester och trevligt. Så jag var med där.
Det är bra svängningsgrad på de där två.
Ja, alla säger det. Och sen så, efter ett par år så startade jag och en god vän till mig upp Vänsterpartiet i Trelleborg. Och då någon som säger hur kunde gå från ena sidan till den andra, då brukar jag alltid så skämtsamt säga det, precis som kattungarna, de är blinda i början innan de kan öppna ögonen. Det är dåligt, jag vet, men i alla fall jag var med i vänstern och sen så blev det, skulle jag bara testa, var med på KPM-lär. Och så vet jag, bara för några veckor sedan så min ena dotter flyttade till en ny lägenhet i Trelleborg. Och det var i det huset, ett gammalt fint hus, där Systembolaget låg på första våningen. Och grejen är att jag kommer ihåg när jag var, då var jag nog 15 eller 16 kanske, stod utanför Systembolaget och sålde Proletären. Och Proletären var ju KPM-lärs tidning. Och då kommer det fram en mycket, mycket äldre kille. Och så tittar han på mig, så tittar han på tidningarna och så sa han: är du kommunist? Ja, sa jag. Och sen small det. Jag fick en rak höger så jag bara la mig rakt ner ut på Systembolaget. Och
wow.
Ja, så gick jag ur KPM där. Det blev för våldsamt. Det var inte så mycket revolutionär i mig då. Ja. Så var det med det. Hur halkar vi in på det?
Makt och kraft.
Ja, makt och kraft och allt konstigt. Så. Ja, jag släppte politiken sedermera och insåg när... Jag var ganska arg när jag var ung.
Ja.
Jag tog med mig den ilskan upp i vuxen ålder. Så. Och nu tycker jag att jag kanaliserat det mesta av den, så behöver inte jag politiken. Samma. Mm. Å andra sidan så var jag ju faktiskt representant för Enhet. Partiet Enhet för något år sedan. Så. Tycker jag är fint. Mjuka värden. Nåja, det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om högre makt och
ja,
högre kraft.
Ja, lite där med enhet så finns det ändå något koncept om någon sån känsla, känner jag.
Ja,
tycker jag i alla
fint.
Fall.
Enhet. Ja, absolut. Titta, spara in deras partiprogram om du är politiskt intresserad.
Mm.
Men vi ska inte prata om det.
Nej, vi ska inte det. Vi ska lite högre upp än partisystemet.
Just det, vi lyfter oss upp. Hur många människor tror på en högre kraft?
Ja, alltså precis. Och där kan man ju nog kanske advokera för allt mellan himmel och jord. Men det finns ju då ett par stycken olika research som håller på med de här grejerna. Det finns ju Pew Research Center som bland annat som förväntas vara liksom vederhäftigt när det kommer till de här sakerna.
Mm.
Och sen finns det liksom, det finns några andra också som har lite mer såna här källkritiserade bakgrunder. Så. Men i snitt kan man väl säga att det finns ett spektra utav människor som tror på en högre kraft. Och om man inte definierar begreppet som Gud, utan man nöjer sig med just högre kraft.
Det finns något större.
Det finns något större, ja. Då är det, alltså, för mig i alla fall, så var det förvånansvärt många.
Hur många var det då?
Upp till 72% av jordens befolkning, totalt, hela jordens befolkning. 72% tillskriver sig någon form av övertygelse eller tro på en högre kraft.
Okej.
Och det där kan ju liksom vara ganska intressant, för det är liksom inte så ofta man liksom tittar på det på det där sättet, när man bor kanske i ett sekulariserat västerländskt samhälle som är extremt präglad utav den vetenskapliga modellen, som inte förutsätter någon högre kraft, att det faktiskt förhåller sig så att det är en majoritet av jordens befolkning som ändå har en sån övertygelse.
Ja, verkligen. Alltså jag kom tillbaka till Trelleborg och min nykterhet var nog där jag började någonstans. Därför att när man kom till AA så pratade de om att man behövde tro på någon form av högre makt eller högre kraft. Och för de, alltså väldigt många alkoholister är ju ateister. För att annars så hade man ju blivit drabbad av någonting. Och hur kan det finnas en sån gud? Och då kunde man ju liksom välja vad man ville ha som en högre kraft. Det kunde vara precis vad som helst. Det kunde vara gruppen, A-gruppen i sig, som är en högre kraft än en själv, som tillsammans gör att man blir starkare, så att säga. Mm. Så det behövde inte vara något överandligt eller religiöst eller något sånt. Mm. Och det är lite grann jag tänker på här. När man har gjort den här undersökningen så tänker jag att de här 72%, att det ändå handlar om någon form av andlig syn, att det finns en högre kraft på det sättet.
Ja, precis. Frågorna är ju ställda utifrån det perspektivet, om man är det eller om man är ateist, basically.
Just det.
Ja. Så, eller agnostiker, att man inte vet.
Ja, för det exakt. För det tänker jag, 72% har då någon form av tro eller övertygelse om en högre kraft, högre makt eller så. Mm. Och sen är det då resterande 28% som då är uppdelat i de som inte tror alls, och så de som eventuellt tror,
ja.
Kan man säga.
Ja.
I Sverige, och det här var internationellt, i Sverige vet jag att jag kollade siffrorna för något år sedan, och då var siffrorna motsvarande på 50% i Sverige. Alltså det är färre i Sverige som tror på någon form av högre kraft.
Ja.
Och väldigt få av dem definierar, som vi pratade om innan, den högre kraften som Gud.
Ja, typ 13% eller någonting,
ja,
sånt.
Ja, men precis så. Vi har något motstånd i Sverige till det ordet. Och,
no shit, Sherlock. Vi är sekulariserade, så det bara visst.
Ja, men det finns ju liksom, det finns, alltså vi tittar på det kulturellt, socialt, generationer där kyrkan har haft en väldigt stor makt. Och där man har utövat den gentemot medborgarna. Och det är inte så konstigt att pendeln slår.
Nej, precis. Det är lite grann, om man vill vara sån, det är lite Illuminatis högsätra här uppe. Jag menar, alltså, det kommer ju från upplysningsaspekten. Alltså de här frimurarorderna som var dedikerade upp till upplysning, som vände sig bort från Gud. Det är ju det där begreppet kommer ifrån.
Ja.
Upplysningsrörelsen, den undre världens upplysningsrörelse.
Mm.
Innan det var riktigt rumsrent och förneka liksom en högre kraft än oss själva. Och det finns någonting i det där som är värt att ta med sig. Som jag tror att det här är en synergistisk ekvation som betyder att liksom okej, det finns en tes och så finns det en antites. Men sen finns det en syntes som inkluderar den antitesen.
Mm.
Och den frånvändningen så tror jag också är värt att ta med sig. Att nu upplysningstiden liksom kom och vetenskapsmännen ville liksom frigöra sig från kyrkans dogmatiska och liksom begränsande
De var ju ganska överens.
Ja. Ja, de var överens för att de började trampa varandra på tårna. Liksom.
Alltså vetenskap tittade på materien.
Ja.
Och kyrkan tittade på de metafysiska delarna, kan man väl kalla det för kanske, eller åtminstone ja.
Om skaparen.
Ja, exakt. Ja,
exakt. Men liksom det var ju, vägen dit var ju inte busenkel, och det var ju liksom, var ju under lång tid så var ju liksom människor som ville ha upplysning var ju i princip förföljda.
Ja.
Utav den tidigare ordningsmakten.
Men jag menar, det är ju inte så länge sedan som kyrkan kom hem och gjorde liksom hemförhör liksom hos familjerna. Alltså det var ju otroligt tuktat. Och det tror fasen är att varför skulle jag vilja liksom frivilligt då vilja vara kvar i det som har skapat det, så att säga.
Och om man drivs av en genuin nyfikenhet av att förstå sakerna, tillstånd. För hur man vänder och vrider på det, om man, jag föreställer mig i alla fall att om man är ateist så tänker man så här: om det verkligen finns en högre kraft så tål den att jag förnekar den.
Mm-hmm. Hur menar du?
Ja, men alltså en högre kraft borde ju ha överseende med min oförmåga att förstå om den existerar eller inte. Ja. Så den tål att jag ifrågasätter konceptet.
Ja, men det är väl klart.
Men det var inte självklart då.
Nej, exakt. Och att liksom använda Guds namn förr i tiden. Alltså kanske inte så mycket i Sverige, men i alla fall tittar man att gå tillbaka inom kristendom och tillbaka i förgreningarna med judendom. Det var ju absolut förbjudet att nämna Guds namn. Det var ju bara prästerna som fick lov att göra det. Så det var liksom man var utvald och allt det här tjafset. Och det handlade ju om makt. Yeah. Och så. Jag använder själv ordet Gud. Men ordet Gud för mig är något helt annat än vad som representeras till exempel inom de etablerade religionerna, kristendomen eller så. Men för den delen så säger jag inte att det är fel om man är kristen eller om man är muslim eller vad man än väljer att vara eller icke tillhörande religion, som jag då själv anser att jag inte gör. Jag tillhör inte någon religion, men jag tycker om att använda ordet Gud, för då vet vi åtminstone alla vad det är vi försöker åsyfta. Ur en aspekt. Den andra aspekten är ju liksom att det väcker ju gärna någon form av aversion eller allergi, eller brukar jag säga, man har gudsallergi. Men jag tänker att man får, som man sa till mig på A, den guden du verkar inte vara så trevlig. Du har inte funderat på att byta ut den. Och det var väl liksom lite en dörröppnare för mig att liksom börja fundera på vad en högre kraft är för mig.
Yeah.
Och så. Och det tycker jag väl känns bra. Jag tycker jag har hittat rätt där nu. Och jag behöver liksom inte gega sig av det. Men jag tänker på en högre kraft i världen. För jag tänker att det finns ju många olika traditioner, kulturer där religionen är en stor del av vardagen, som det inte är på samma sätt här.
Exakt.
Hinduismen, buddhismen.
Ja.
Och så.
Man pratar om energi istället liksom. Ja, gemensam energi. Så.
Ja, men precis. Det svåra är att det blir, alltså vad man än väljer så blir det, tycker jag, att det blir luddigt. Alltså, vad är energi? Ja, det är ju ett mejl är också energi som strömmar genom rummet. Så, är det högre kraften? Nej, men inte sån energi, utan mer kärlek. Okej, ja, men är det en kärleksenergi då? Ja, men det är en kärleksenergi. Jaha, men kan den bytas ut mot hat? Nej, det kan den ju inte. Men varför är det då så att vi kan hata ibland? Vad är det ena och vad är det andra?
Yeah.
Alltså det är svårt att definiera,
men
tycker jag.
Men jag förstår det. Men nu glider vi in lite grann på känslospektrat här. Men absolut. För mig är ju hat samma sak som kärlek. Bara i väldigt, 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 väldigt förstoppad förpackning.
Väldigt förstoppad förpackning.
Ja, exakt. Men den enda energi som existerade för mig är nog densamma. Och sen är det bara grader av motstånd emot den här kärleksenergin. Om jag är motstånd mot kärlek, då blir det hat.
Mm.
Basically.
Mm. Mm. Mm.
Förenklat.
Ja, men ja, absolut. Men ish. Ja.
Så det, och jag tror det är viktigt att se det så för att komma runt det här dualistiska perspektivet på sakernas tillstånd. Även energi och tolkning utav det som känslor. Som att liksom också även där på något sätt icke-dualistiskt definiera konceptet, varandet. Liksom.
Mm.
Sen känner jag, vet USA också, det här är lite kul, bara de senaste tiden, jag tror till senaste decenniet liksom, så har i USA så har det sjunkit väldigt kraftigt Guds tron. Som efter pandemin och så här så har det sjunkit jätteduktigt. De har typ gått från 90-80% som Oj. Tror på en högre kraft.
Mm.
Det är dropp på 10%. Och då kan man ju liksom titta på det liksom ur olika perspektiv. Det är som att om man har en väldigt dogmatisk och kanske bokstavstroende övertygelse på Gud.
Mm.
Och sen händer saker i världen som liksom inte rimmar med en stagnerad verklighetsuppfattning.
Just det.
Så sätts ju ens övertygelse direkt på prov.
Ja, men det är väl det jag menar. Liksom, en alkoholist har ju liksom väldigt svårt att tro på Gud med tanke på allt skit som händer i ens liv.
Ja.
Så det är ju inte så konstigt det du säger.
Nej. Det kanske var också så att alkoholkonsumtionen har stigit i USA de senaste 10 åren också.
Jag har ingen aning. Men alltså från 90-80% är ju ganska...
dramatiskt.
Alltså,
om man tittar på den formkurvan så har det ändå liksom droppat lite grann så här, någon milliprocent så här, under 50 år. Men så kommer det liksom fram till sista perioden här bara.
Ja.
Då bara buff, liksom 10% bara, wow. Värsta raset.
Men tror du inte att detta, eller nu jag har sån killgissning nu, alltså jag tänker att det kanske handlar om att det är religionerna som tappar. Alltså olika förbund, kristna förbund eller förgreningar eller överhuvudtaget liksom, att det traditionella sättet med tro och övertygelse och vad nu kan vara, byter skepnad där också.
Absolut.
Och att det mer blir en fri andlighet.
Ja, det, till slut tror jag det, men först så tror jag att det blir ett form av förnekande av den gud man kände till, den enda man kände till.
Där behöver du börja ju.
Ja, så det blir jag ändå så här, tror du på den här? Nej, det gör jag inte längre.
Nej.
För den var så snäv kanske, men det är liksom... Det tar ju inte subjektet hänsyn till när det är en undersökning.
Nej, men jag tänker att om jag är präglad på ett eller annat sätt i familj, socialt, kulturellt och så vidare, omgivningen, av att det bara är så att man tror på Gud och man går i kyrkan och man läser Bibeln exempelvis då. Att till slut så kommer det, men jag tänker, vill jag det här? Och vad är detta för någonting? Tror jag på detta? Känns detta rätt och så? Då bör det bli lite omskakande. Man behöver liksom frigöra sig från det för att liksom kunna tänka klart. Och det betyder liksom inte att man bara hoppar av. Det betyder kanske att man ifrågasätter vissa saker i det. Man tittar på hur människor beter sig och tänker, men är det så här jag vill ha det? Och därifrån så slår ofta pendeln på andra hållet för att man liksom verkligen vill göra sig fri. Men när pendeln liksom börjar landa så tror jag liksom att vi kommer tillbaka till det här med någon form av att vi själva får definiera vad Gud är eller vad källan är eller vad en högre kraft är.
Mm.
Och det är intressant. Alltså jag och Samia, vi tittade på ett par dokumentärer igår, eller på en dokumentär med ett par avsnitt som handlade om forskningen kring UFO och så. Det var i Zimbabwe. Jättemånga människor där på ett visst ställe som samtidigt har sett de här UFO:erna och även de varelserna som är med. Och också i, jag tror det var i Wales var det nog också. Ja. Så just de här dokumentärerna handlade om de händelserna och det var liksom flera hundratals människor som såg samma saker och så. Och det var ganska mycket skrivet om det och sådär. Men då tystades det ner av militären och sådär. Men i alla fall de intervjuade en del av de här människorna som var med. Och det var nog 3-4 stycken av de här människorna som tyckte det var jobbigt. Dels hade de ju varit med om de här händelserna. De hade också gått ut med det och blivit då förlöjligade och liksom allt vad det innebar av andra människor och så. Och även i media och sådär. Så de hade liksom, det hade liksom blivit någon form av trauma i det. Och som de hade också valde liksom att stänga ner och kanske sådär, men sen började öppna upp igen, framförallt inför när de gjorde den här dokumentären. Och vad de här människorna sa, och här är grejen, det var att mötena med de här UFO:erna och med de här utomjordiska varelserna hade gjort dem mer ödmjuka, gjort dem mer, det var inte bara liksom människan, utan det fanns liksom någonting annat också, någonting större. Mm. Och inte bara liksom andra varelser eller entiteter, utan att liksom en upplevelse, medvetenhet om en högre kraft.
Ja.
Det tyckte jag, wow!
Ja, verkligen.
Vilken grej!
Ja, så, och det där, det är väl lite grann det där som ibland liksom jag tror gör det gynnsamt, det gör oss högfungerande. Att stå i relation till någonting större än en själv.
Mm.
Det är någonting fungerande över det. Det är typ som att för om man betraktar sig själv som en individ så behöver man nästan förhålla sig lite grann som en cell förhåller sig till en kropp.
Mm. Att man kan inte leva utanför den.
Man kan inte leva utan mänskligheten om du är en människa. Alltså, det är för att man... Det tillhör sakens natur att vara en individ förutsätter en gemenskap.
Vi pratade om det, du och jag, kommer inte ihåg om det var i podden eller utanför, om ordet individ som betyder individ.
Ja, det vill odelbar.
Säga, ja, exakt.
Minsta hela del.
Ja.
Ja, precis som en cell.
Exakt.
Plockar man isär en cell slutar den fungera. Och plockar man isär en människa så slutar den också fungera.
Och också att i varje cell så finns hela människan.
Ja,
och,
sista fungerande delen.
Exakt.
Ja, exakt.
Ja. Och även så vi pratar utifrån vattendroppen i hela havet.
Precis så.
Samma, ja. Ja. Så mikrokosmos är makrokosmos.
Ja, liv bor i...
Ja.
Ja, men tar man med sig med den sönder, då slutar den att vara en individ, och slutar den fungera, och slutar den leva.
Ja. I alla fall det är den formen den är.
Ja, exakt.
Där...
Ja, den slutar leva som den är. Ja, precis.
Finns det någonting mer kring det här med högre kraft som du tänker på när du läser de här siffrorna?
Ja, det gör jag faktiskt. Det finns en sak som slog mig senast idag faktiskt. För vi hade ju vårt stora kunskapslyft här på Lavit i morse. när vi gick på Almis AI-utbildning.
Just det.
Som är till för att hjälpa småföretagare och använda sig utav fördelarna utav den revolution som faktiskt pågår just nu.
Ja.
Så då slog det mig under utbildningen då hon Astrid, som är en helt fantastisk människa, om ni inte vet om det, kommer du ihåg vad hon heter efter den här?
Nej, möjligtvis Sjögren, jag är lite osäker.
Astrid Sjögren, eventuellt Sjögren, ja. Astrid, AI, sök på AI Sweden och sök på Astrid.
AI Sweden, ja.
Så... när hon berättade berättelsen om hur det här har uppkommit, och hon berättade om att vi har samlat så mycket information att nu för tiden så kan vi bygga saker som ingen enskild människa kan förstå, så fick jag känslan av att det är lite grann det vi tangerar. Det är att man måste lita på någonting som är större än en själv. I det här fallet så är det ju kunskapsbasen som ligger till grund för den tekniska utvecklingen.
Just det.
Så i det så bor det liksom en tro på en högre kraft.
Ja, absolut.
Så att det liksom, det kanske inte bara är foliehattar som liksom börjar tillbe de här AI-grejerna. Det finns något underliggande i det där. Att medvetandet bor lite mellan raderna som bäst.
Just det. Ja, absolut.
Det tycker jag är intressant.
Mm.
Det tycker jag målar ändå någonting fantastiskt.
Alltså all den här informationen som finns samlad i den mänskliga historien.
Mm.
Och då menar jag allting.
Mm.
All utveckling, alla verktyg ifrån, som de visade här nu på den här presentationen i morse, från när vi liksom tillverkade enkla stenyxor till idag. Hur, inte all än så länge, men det kommer väl bli så mycket information som finns samlat kring det, som gör att AI kan liksom använda den informationen för att hjälpa oss på många olika sätt att utveckla den här planeten ur miljösynpunkt, ur besparingar, att hitta liksom smartare system som gör att det blir mer fritid till oss människor, mer tid för oss själva. Mm. Det finns mycket, mycket i det här som kan användas på ett vackert utvecklande sätt. Precis som den naturligtvis kan användas på många andra sätt. Precis som allting annat har gjorts.
Ja, och jag tyckte hon gjorde en sån bra liknelse det där. Att det finns så otroligt många människor som inte vet hur en bil eller en mobiltelefon fungerar. Men de använder dem i alla fall. Och det är lite det man behöver peka på.
Just det.
Det är lite så också med en högre kraft. För den, om man menar på att man tror på en högre kraft, så tror man väl också på något sätt att man själv är en del av den högre kraften.
Förhoppningsvis.
Ja.
Om jag separerar det från den, så har vi ju, det är där problemet ligger.
Ja, i många fall så gör det det. Men om man i någon bemärkelse vill mena på att den här höga kraften är en del av vad man själv är då, så ligger det ju liksom ändå så att man kör ju ändå den här kraften. Man är ju ändå ansvarig för den här kraften igen.
Alltså det svåra är ju definitionen på vad den här kraften är.
Ja.
Alltså när vi är tillbaka där igen, källan, Gud, kärleken eller så. För om jag inte kan sätta fingret på vad den kraften är, eller att jag är en del av det, och låt oss säga att jag är en del av det, och då tänker jag, ja men jag är ju vansinnigt förbannad ibland, är det kraften då, eller hur kan jag komma i kontakt med det verktyget, den kraften alltså?
Ja.
Där alla de aspekterna är det som är lite svåra.
Ja, jag vet det, och samtidigt då, som vi sa tidigare, den här icke-dualistiska tolken av känslor säger ju att om du är arg, så den enda kraft du upplever, det är den enda kraft du egentligen är, bara i ett väldigt förstoppat tillstånd, och den förstoppningen drar man ju själv för, ja, i någon bemärkelse.
Ja, precis, och då, exakt, och då tänker jag att den här kraften, om jag brukar jämföra den med, du kopplar in datorn till elnätet,
mm.
Ja, och kraften är kraften, datorn kan liksom flippa och den kan
gå långsamt.
Gå långsamt eller användas för något fantastiskt eller användas för något som inte är lika fantastiskt.
Ja.
Men det är ju kraften som ger den kraften och drar ut strömmen så dör allt det andra.
Precis, och i den kontexten tänker jag då en högre kraft. Om man frågar en laptop, tror du på en högre kraft?
Ja.
Och så säger den nej.
Ja.
Och så drar man ut kontakten.
Just det. Exakt, ja, men, exakt så.
Ja, men det spelar nästan ingen roll bra.
Jag tror inte på det här.
Ja, men eller hur? Förr eller senare så.
Ja, ja. Och det, ja, men jag tycker det är ett bra exempel. Vi skulle ju inte liksom existera och finnas utan kraften.
Exakt.
Den är alltid där.
Ja.
Det är bara frågan är hur vi använder den eller hur den kommer ut.
Ja,
eller in.
Och jag tycker ändå att det finns något fint. Jag brukar säga det när man pratar om de här sakerna. När man pratar om Sverige. Det är så lätt att bli liksom...
osvensk.
Ja, men som andlig så är det så lätt att bli så här liksom med Sverige. Det är så förstoppat och konstigt när det kommer till de här sakerna. Man har varit på yoga i 2 veckor och helt plötsligt så är man helt nyfrälst. Liksom.
Mm.
Men grejen är, jag känner ändå att det finns något värde i den här utgångspunkten som vi befinner oss i det här landet. Jag tycker att det finns något vackert med den här sekulariseringen. Det finns något vackert med den här betänketiden som vi ändå har tagit oss själva när vi i princip har avskaffat en väldigt dogmatisk gudsuppfattning. Och sen nu står inför bräschen att kanske reformera vår andliga uppfattning och vår uppfattning om oss själv i relation till den andligheten.
Ja, jag håller med. Vad jag tror vi behöver göra är att sluta ursäkta oss.
Ja,
och då menar jag så här. Ja, men jag är andlig men jag tror inte på Gud. Eller jag är andlig men jag är inte religiös. Mm. Alltså försöker liksom hitta försvarsmekanismer.
Ja.
Därför att vi är rädda för vad andra ska tycka, vilket innebär att vi inte klarar med vår egen övertygelse nu, eller hur? Så om jag har reservationer så är det de jag behöver titta på. Och varför behöver jag titta på det? Ja, bara om jag vill hitta hem, inte av någon annan anledning. För jag kan ju vara i det här sekulariserade så länge jag vill önska. Vi har ju ett fritt val.
Ja.
Naturligtvis.
Ja, men det är inte så naturligt för alla, verkar det som. Och då, speciellt när man kommer ifrån liksom ett sånt här land där liksom det har varit en sån här, det finns en väldigt, det finns i grunden en väldigt, i Sverige i alla fall, en väldigt pragmatisk inställning till existensen överlag som är väldigt fint liksom, som är väldigt sådär, du vet, redigt på något sätt.
En redig svensk.
Ja, men...
Hur skulle den redigheten se ut kring den högre kraften, menar du då?
Ja, men att man liksom så här, så länge det används till gott så är det bra.
Okej.
Okay. Ja.
Ja.
Ja, men lite så.
Ja, men är inte det bra då?
Jo, men det är ju jättefint. Men det ligger väl lite grann i det här liksom, när man då är lite förlorad, vilket man blir när man förnekar att det finns något större.
Ja.
För det är ju infattat att man själv inte heller är större.
Nej,
och då
måste...
blir ju alla små liksom.
Ja,
och söndrade.
Ja.
Men det är ju så man ryms i ensamhället. Ensam och rädd och inlåst.
Mm.
Och vägrar gå ut i trappuppgången om man hör någon.
Just det.
Speciellt om de bryter på svenska kanske.
Mm.
Och det gör en människa, det gör ju såklart att man har ju ingen relation till någon storhet.
Nej,
hur skulle man kunna ha det?
Nej, med tanke på att rädsla, alltså det finns väldigt mycket rädslor i och så är det jag relaterar till det lilla.
Ja, och då blir det väldigt svårt att vara det man egentligen är om man då skulle vara svensk, om man skulle vara kanske en fallenhet för pragmatik. Så blir det svårt att vara nära sin folksjäl om man säger så.
Ja, och så tänker jag, men vad har jag för glädje av att liksom ha en högre kraft? Vad har jag för nytta av det? Kanske man tänker, vad skulle det ge mig, rättare sagt? Och då tänker jag någon form av lugn och sinnesro och förtröstan. Och det låter ju lite religiöst också.
Ja, men om det gör att man kan gå ut i trappuppgången på kvällen, då är det väl också ganska praktisk andlighet.
Ja, precis. Än att det är någon så här, ja men tänk om det är någon som stoppar kniven i mig då så jag dör. Då funkar det ju inte. Ja,
alltså, men om man då har den där tron på en högre kraft, då kanske det inte blir lika farligt längre.
Nej, jag tänker så här att om man har en tro på en högre kraft, så tänker jag också att man kanske ska utforska hur den tron ser ut. Och att den går från en tro till en någon form av övertygelse, en upplevelse. Och med upplevelse menar jag att vi har ju en tendens här i podden också. Vi pratar om saker och ting. vi pratar om källan eller en högre kraft som om det vore en sak, en person. En, men är det inte sant att det egentligen är en inre upplevelse? En inre upplevelse av en kontakt?
Alltid. Med en högre, ja. Alltid. Den här konverteringen av kommunikation och beskrivning och förklaring och så är ju liksom... Det är ett tarvligt försök av att försöka måla upp en insida som är så komplex.
Ja, och det är därför det blir så svårt också att liksom komma fram till någonting. Jag tror man måste bepröva själv.
Ja, exakt.
Det var, utforska själv.
Exakt, och det är det jag menar. Då måste man pröva, men då behöver man ju också ställa sig i relation till någonting som är större. Alltså, man kan ju inte bara så här, när jag vägrar, pröva tesen.
Mm.
För man är rädd för att bli bedragen.
Just det.
Så då passar man på att fortsätta vara så liten man bara kan. För då kan man i alla fall inte gå sönder mer.
När jag var liten, riktigt liten, så vet jag att min pappa, han var nog inte speciellt religiös, men han såg sig som kristen i alla fall. Så han tyckte att han skulle liksom, vi skulle läsa kvällsbön alltså innan vi somnade. Och då kommer jag ihåg att vi skulle säga eller läsa Gud som har vår barnen kär, se till mig som liten är. Det där blir ju liksom en prägling att jag är, att man är ingen och att man måste ha Gud. Och när man då kommer i konflikt med det som där det kommer ifrån, då blir man ännu mindre.
Yeah.
Man blir ännu mindre. Så någonstans i det här, en högre kraft innebär inte att jag är mindre.
Nej.
En högre kraft innebär att jag är större. Jag Precis. Är mer.
Jag är mer än jag trodde att jag var.
Jag är mer. Det är så viktigt detta tycker jag.
Ja.
Jag är mer. Och vad är det som är mer? Jag är mer än det som jag trodde var litet.
Ja, precis.
Jag är inte mer än någon annan. Jag är inte mer än någon annan. Men jag är mer än det jag trodde att jag var.
Precis. Precis. Man är en del utav det som skapat den. Alltså det är ju det som är så otroligt fantastiskt stort. Att vara en del utav det som har skapat den, som är allting.
Exakt. Exakt. Mm. Ja, den här stora eviga pusslet.
Ja.
Som är där allt, varje liv i dualiteten är en pusselbit i helheten.
Ja.
Där ingen del kan tas bort. Ingen del är mindre. Ingen del är sämre. Utan alla delar hör hemma där.
Ja. Men ja. Alltså jag börjar läsa Gita nu. Alltså. Jag börjar läsa den på riktigt.
Bhagavad.
Från perm, från perm till perm. Liksom.
Mm.
Och alltså det är... Jag förstår varför boken är så stor som den är. För att beskriva de här sakerna på ett sånt uppriktigt sätt som det bara går.
Det finns många versioner av den ska jag säga.
Jag vet det, men det här är ju så som den är.
Okej.
Okay. Ja. Och med det menas då att det ligger inte en västerländsk tolkning och förklaringsmodell i analysen utav sanskriten, utan de är översatta rakt av.
Mm.
Och sen är de också tolkade på det sätt så som de var tänkt att tolkas, som att Krishna var den högsta personligheten, och Krishna är då Gud som skapar Brahman, som är världssjälen.
Brahman. Ja, precis. Mm. Exakt. För jag tänker att de här begreppen, Akasha-arkiven och de vediska skrifterna och allt vad det är, mycket av det, de delarna från andra religioner än den svenska kristenheten har ju appellerat till många svenskar inom New Age, där man flitigt använder änglar, som då finns inom både judendomen, islam och kristendomen. De här arkiven för man kan meditera och så. Alltså, så på något sätt verkar vi liksom ha lättare att ta till oss andra religioner och deras verktyg, yogan exempelvis, på ett otvunget sätt.
Men är det inte så när man har blivit bränd av Jai?
Ja.
När man har blivit påtvingad någonting och sen har man blivit bränd av en berättelse, då behöver man närma sig konceptet ifrån ett annat håll.
Ja, när man själv detta genom buddhismen, det var helt ofarligt för mig, tänkte jag. De har inte ens någon gud, ända tills jag insåg att man hade bytt ut ordet gud mot sanningen.
Ja, ja.
Men whatever. Men precis. Så det var mitt sätt att närma mig detta på, för det kändes som att här kunde jag liksom inte riktigt bränna mig. Det var väldigt down to earth, om jag säger så. Ja, absolut, jag förstår att man vänder sig in i new age och de delarna, eller old age som man vill kalla det för det också, för att komma åt de här
essensen
och, ja, men absolut, och det är okej.
Ja.
Det är helt i sin ordning, alltså ingen väg kan vara fel.
Nej, jag tror vi behöver det här, för att jag tror att det används emot oss för att styra oss. Man har använt det vackra som bor i religioner för att tjäna ett mindre syfte. Och det har liksom bränt oss.
Just det.
Och i skenet utav det så behöver vi återanknyta till det som faktiskt har värde i de här religionerna och de här koncepterna. Som ställer oss som celler i en kropp i relation till någonting fungerande.
Relation. Jag tror att relation är ett nyckelord.
Ja.
Vad har jag för relation till mig själv? Vad har jag för relation till dig och andra
människor? Och alla andra människor.
Alla andra. Vad har jag för relation till det jag upplever utanför mig själv, det vi kallar för naturen? Vad har jag för relation till tanken kring att det faktiskt finns liv och existens på andra planeter och andra solsystem? Vad har jag för relation till hur allting hänger samman och en högre kraft?
Ja, precis.
Att utforska det.
Ja.
Men att göra det.
Precis, och fråga sig själv, har jag fastnat i föreställningen om att allting måste underkasta sig mig? Och i så fall, vad har det för konsekvenser på mina relationer?
Just det.
Jag tänker ändå att det är väsentligt att ställa sig den frågan, därför att jag tror att det är någonting vackert att tjäna varandra.
Så du tänker att inte låsa sig fast vid att veta så här är det?
Ja, exakt.
Utan att vara öppen för relation, för också för hur andra människor ser på.
För att så kan man växa tillsammans. Och när man växer tillsammans kan man leva tillsammans. Därför leva är endast att växa. Så fort vi slutar växa så dör vi. Och om vi redan är klar, vilket påståenden om att man är överträffad alla andra företeelser, för att ens känna att man är värd att existera, så måste man vara bäst, basically. Då stagnerar man och så börjar man dö.
Det känner jag igen. Jag skulle vara bäst i allt, för det funkar inte.
Nej, och jag tror vi alla har varit där.
Ja,
i någon bemärkelse.
Tänker jag nog, för att vi vill duga till någonting.
Ja, och då måste man vara bäst tydligen. Ja, speciellt precis. När man är helt sandrad.
Exakt, framförallt då.
Framförallt då. Och man blir inte individer utan att vara söndrad i någon bemärkelse från någon gemenskap.
Nej, precis. Och det tror jag gäller oss alla. Den här upplevda känslan av utanförskap, ensamhet, att mina problem är stora och speciella på det sättet. Eller att jag är utom räddning, eller att inte veta hur jag ska lösa mina problem. Och att hoppas inte andra får reda på det, för vad ska de tycka om mig då?
Ja.
Och bara liksom öppna upp och säga, så här har jag det just nu.
Ja, för då kommer vi på oss själva ifrån ett fungerande perspektiv. Vi kommer på vår otillräcklighet. För vi vågar erkänna att det finns större och bättre och mer saker att ge sig till.
Och det är där jag tror lite grann det ligger någonting i att ibland måste vi ner på knä för att bli mjuka och be om hjälp.
Ja.
Och det är också där jag tror vi någonstans, och det är synd att det behöver vara så, kan man säga, eller så, men det är ofta där vi hittar någon form av tillit till någonting större, som vi kan liksom börja kommunicera med, eller att införliva i våra liv, alltså den gudomliga kraften.
Ja, jag tror att det ligger någonting i det du säger. Samtidigt har vi ju sett, och vi har ju sett också enligt kyrkans dogmatiska retorik och sätt att vara på, att det kanske inte förhåller sig så att alla behöver kliva ner på knä.
Nej, och vad jag menar är att man får hitta sin personliga botten.
Ja.
Det är lite snarare det. Alltså, att gå ner på knä handlar
inte om sin personliga botten i relation till sig själv. Jag tror det är viktigt, för när man ska knä för någon annan, här uppstår liksom ett dilemma.
Aldrig knäböja för någon annan.
Nej.
Utan jag menar, gå ner på knä innebär att braka ihop.
Ja, inför sig själv.
Ja, precis.
Ja, men den diskussionen är ganska väsentlig.
Ja, men absolut. Men jag menar inte att vi måste trilla hela vägen ner. Det räcker med kanske att vi tittar på hur andra har liksom gjort och på så sätt hitta vår egen personliga botten och säga nu räcker det liksom med tillkortakommanden i mitt liv. Nu härifrån vill jag resa mig.
Ja.
Och därifrån sträcka ut handen till vad nu det är då, den här högre kraften och samarbeta och samskap och göra det tillsammans med andra människor som vill samma sak. Jag tror jag tror inte jag nog kan poängtera att utan de här olika gemenskaperna som jag har varit i och mött i under min resa så hade jag ju inte ens varit här.
Nej.
Så gemenskapen med andra där får vara öppen, naken.
På alla tänkbara sätt.
Ja, precis.
Alltså jag behöver också, bara det faktumet att jag börjar se mig som en del av mänskligheten har gett mig möjlighet att spegla mig själv i andra människor var helst jag möter dem.
Mm.
Vilket gör att jag kan vara ute och handla på en affär. Jag kan möta en människa så kan jag komma hem. Och i det mötet så har det uppkommit någonting i mig som behövde adresseras. Någonting jag inte kunde se bara i egenskap av min självmedvetenhet.
Utan
någonting som behövde infinna sig i spegeln med just det där perspektivet. Just den där personen. Just den där sammansättningen av medvetande.
Det är därför vi brukar säga att vi använder denna världen för vårt uppvaknande.
Ja. Ja.
Därför att ensam är inte stark.
Nej, och ensam är inte ens sann.
Nej. Nej, det är omöjligt.
Ja.
Det kan inte finnas tvåsamhet om det bara finns enhet.
Ja, exakt. Så i den bemärkelsen så är den här utsträckningen inte helt overklig.
Nej.
Nej.
Men, nej, precis.
För mellan raderna utav vad den gestaltar så bor det här större.
Kommer du ihåg filmen The Matrix?
Mm.
Hur de kontaktar Neo som han då heter i filmen. Och på hans jobb och sådär. Så de tar sig in i hans drömvärld. I hans sinne under tiden, så han ligger egentligen som en batteri i en stor låda, eller hur? Maskinerna har tagit över världen och han ligger i som ett batteri. Och så ger maskinerna honom en dröm, en sinnevärld inne i sömnen. Där han går till jobbet och bababa och så. Så de tar sig in där, alltså de som bryter sig loss ifrån systemet och som är idag i den sanna verkligheten. Tar sig in i systemet så de kan möta honom där så att han kan vakna upp. Och det är precis samma sak.
Yeah.
Att man använder, man kliver in i drömmen, man använder denna världen. Drömmen är denna världen, den fysiska världen, för sitt uppvaknande.
Ja, precis. Men den här drömmen har ju de här kvaliteterna som Krishna erbjuder.
Ja. Ja.
Så och av den anledningen så blir det ju också sant från filmen Matrix att Neo förmår att kliva ut i den riktiga världen.
Exakt.
Med egenskaper. Ja. Vunna i Matrix.
Exakt. Ja, precis. Precis så. Det är exakt så. Vi använder denna världen för vårt uppvaknande. Så vi tar med oss det från denna världen som krävs för vårt uppvaknande.
Exakt. Uppvaknandet i sig betyder inte att vakna upp till sina oförmågor. Det kan mycket väl, som i Neos fall, innebära att vakna upp till sin inneboende storhet.
Exakt. Ja. Jag tycker det får sätta punkt för dagens podd.
Vad fint.
Ja. Vakna upp till sin inneboende storhet.
Ja.
Tusen tack Tindra för idag.
Tack dig.